Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om 5 stora säkerhetsförbättringar i Android 17.
Det var som 17.
Ja, har jag dratt mitt Android 9-skämt i podden?
Det har du, men jag har glömt det.
Ja, just det. Vilken läcker bit är den, kan den döpas efter?
Just det. After 8.
Ja. Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan. Förr i tiden så namngav ju Google Android-versionerna efter bakverk och godis. Så är det inte längre. Men det förhindrar inte att vi tar en närmare titt på vilka läckerheter som väntar i den kommande versionen av Android. Och det är det vi dedikerar veckans huvudämne till av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems.
Ja, men sann. Inspelat den 20 maj släpps den 22 maj. Så det kan ju hända saker i glappet däremellan.
Ja. Vi ska börja med någonting som vi inte brukar göra, nämligen punkten ingen uppföljning. Men förra veckan så pratade vi ju om den här sårbarheten som, oavsett om det var en medveten bakdörr eller inte, fungerade som en bakdörr till Windows BitLocker. Och jag poängterade att så som jag tolkade situationen så skyddades datorn ifall man kombinerade vanliga TPM-skyddet med en egen PIN-kod. Jag sa att vi skulle återkomma till det när vi visste mer. Vi vet fortfarande inget mer om det, men däremot så verkar det i alla fall inte som att det är någon i säkerhetsbranschen som inte håller med om att det är det mest sannolika. Men vi får se vad Chaotic Eclipse, personen som upptäckte sårbarheten slash bakdörren, har att bjuda på i framtiden. Än så länge så vet vi inget mer, men vi har i alla fall ingenting som säger emot det jag sa förra veckan och som jag lovade att återkomma till. Och någonting som Peter har lovat att återkomma till, det är Brave.
Ja.
Hur går det med ditt testande av denna integritets- och säkerhetsfokuserade webbläsare?
Ja, jag blev aldrig ombedd att testa. Jag blev ombedd att byta.
Det blev du.
Det blev jag. Och det har jag gjort. Ja. Dagen till ära, ska jag vara väldigt ärlig att säga. Generellt sett så är mitt korta testande här på några minuter ger ju en känsla av att jag bara importerade lite Chrome- inställningar och fick min lösenordshanterare, och så känns det som att ja, i princip klart, särskilt efter att du hjälpte mig ta bort lite, ska vi kalla det bloatware?
Ta bort bloatwaren som Brave Origin kommer göra det ännu enklare att ta bort. Ja. Men då gör vi som så här, då återkommer vi till det nästa vecka istället, där du har hunnit testa lite mer och ge ett mer baserat första intryck. Och sen tar vi inte heller och följer upp någonting om OpenSUSE. För det pratade vi om förra veckan, och att de hade infört krav på åldersbegränsning. Eller de hade infört att du måste vara 16 år eller myndig i landet där du bor för att få besöka deras webbplats. Det enda vi kan säga nu är att de har backat tillbaka lite på den fronten och meddelat att du får besöka webbsidan även om du inte är myndig. Men däremot så får du bara skapa ett konto om du är myndig eller har ett verifierbart godkännande från din vårdnadshavare.
Verifieringsbart också. Ja, det är imponerande. Konstigt att de har hamnat i det.
Jätteunderligt. Ja. Men det får i alla fall summera slutet på det här svepet av uppföljningar som inte är några större uppföljningar. Så går vi in på riktiga uppföljningar istället. För det har vi den här veckan också.
Ja, det har vi. För nu kommenterar Integritetsskyddsmyndigheten samtyck eller betala modeller. Det är också ett litet komplicerat ord.
Ja, det är utpressningsmodeller kan man också kalla det, men de väljer det lite mer nyanserade samtyck eller betala modellerna. Det här handlar såklart om det vi pratade om för några veckor sedan när Schibsted ägda Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Omni införde en skrämmande funktion på sina webbplatser där de krävde att de som var prenumeranter på någon av de här tidningarna betalade ytterligare 39 kronor i månaden om de ville slippa insamling av personuppgifter i syfte att visa personanpassade annonser. Någonting som jag inte kunde föreställa mig att var förenligt med GDPR. Och vi har inte fått någon kommentar från Integritetsskyddsmyndigheten om det här förrän nu den här veckan. De nämner inte Schibsted uttryckligen, men det är väldigt tydligt vad det är de syftar på. Och de skriver så här i ett ganska långt inlägg som jag vill läsa upp en stor del av för att vi faktiskt ska få budskapet direkt från den ansvariga myndigheten.
Ja. Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, uppmärksammade frågan redan 2024 då man publicerade ett yttrande över vad som krävs för att ett samtycke ska vara giltigt enligt EUs dataskyddsförordning, GDPR, i samband med samtyck eller betalarmodeller hos stora onlineplattformar. I yttrandet erinrade EDPB om GDPRs krav på ett giltigt samtycke och uttalade bland annat att för att ett samtycke ska anses vara frivilligt får den inte innebära att den enskilde lider skada eller men för att man inte samtycker. Det får inte heller råda en maktobalans mellan den enskilde och den som behandlar personuppgifter. EDPB uttalade inget absolut förbud mot samtyck eller betala modeller, men ansåg att plattformarna i de flesta fall borde överväga att också erbjuda ett tredje alternativ som varken innebar behandling av personuppgifter för beteendestyrd annonsering eller krav på betalning.
Ja, och det här är egentligen det som vi har fått som kommentar från Integritetsskyddsmyndigheten än så länge. För sen när jag hoppas på att det skulle komma något lite slagkraftigare där också. Men de avrundar med att skriva citat: efter yttrandet har EDPB påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer kring samtycke eller betala modeller även i andra situationer, det vill säga utanför stora onlineplattformar. Det arbetet pågår fortfarande. Till dess att EDPB uttalat sig om vad som krävs enligt GDPR i samband med sådana modeller kan YMI endast informera om de regler, vägledning och praxis som finns så här långt samt om det pågående arbetet i EDPB. Slut på citat. Så jag hade hoppats att de bara skulle sätta ner foten och säga Schibsted, skärp er. Det gör de inte. Men däremot så kan jag säga att Schibsted, jag accepterar absolut inte att ni håller på det här sättet och tipsar därför alla våra lyssnare om att det filter som vi har tagit fram för att man ska slippa lämna sitt samtycke fortfarande fungerar. Så det enda man behöver göra är att lägga till filtret i sin webbläsare som har en inbyggd innehållsblockeringsfunktion, till exempel Brave eller Vivaldi, eller i uBlock Origin om man kör Firefox. Innan man gör det så ska man välja att dra tillbaka samtycket om man redan har lämnat det. Sen lägga in det filtret. Och jag vill också poängtera att vi vet att det gör att videoklipp på till exempel Aftonbladet inte funkar. Det går inte att lösa. Och om ni har det filtret aktivt och kan inte titta på videoklipp, då får ni öppna det i en separat webbläsare. Efter att vi har varit arga på Schibsted tänker jag faktiskt vara riktigt förbannad på en annan organisation.
Det är alltså Microsoft vi pratar om.
Ja, nu går skam på torra land får jag säga. Om vi skulle införa... Jag tror det var Family Guy där det fanns ett inslag i ett avsnitt som hette You know what grinds my gears.
Ja.
Det här är en sådan sak. Microsoft stänger av funktioner i gamla Office-paket. Microsoft gick ju över för åtminstone kan det vara 15 år sedan nu från att bara sälja Office-paketet som är permanent i giltiga versioner, beständiga licenser, till att sälja Microsoft 365, då kallat Office 365, där du istället betalar en månadsavgift. Båda alternativen har ju funnits. Du har kunnat köpa Office 2019, Office 2021, Office 2024 eller Microsoft 365/Office 365. Så antingen betalar du en gång och får använda programmet för all evig framtid. Och ni ser nu vad det här kommer vad det här bådar till. Eller så betalar du en månadsavgift och dagen du slutar betala månadsavgiften så upphör din licens att gälla och då kan du inte använda applikationerna längre. Office 2019 blev end of life i oktober 2023, åtminstone Mac OS-versionen. Då slutade den få säkerhetsuppdateringar. Och det var det som var det stora problemet. För då skrev Microsoft så här gällande konsekvenserna av att Office 2019 gick ur tiden.
Även om du fortfarande kan använda Office 2019 för Mac får du inte längre säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar efter 10 oktober 2023. Uppgradera till en nyare version av Office så att du kan hålla dig uppdaterad med de senaste funktionerna, korrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna.
Och det här var alltså så som situationen såg ut när produkten gick ur tiden och även så den såg ut när den såldes. Och vi har poängterat många gånger att ingen bör köra icke underhållna versioner av Office-paketet eftersom då åtgärdas inte sårbarheterna. Men det har alltså fortfarande varit möjligt att göra det. Och det är inte fallet längre, för nu meddelar Microsoft att i sommar då blir det förändring på det. De skriver så här.
Från och med 13 juli 2026 kanske vissa användare märker att Office-appar Word, Excel, PowerPoint, Outlook eller OneNote kan öppna och skriva ut filer, men inte redigera, spara eller skapa nya filer. Så kallat läget nedsatt funktionalitet.
Bara pausa här. Någon upptäcker att deras appar som de köpt inte kan skapa nya filer eller spara filer. Ja, det är liksom det de här apparna är gjorda för. Men ja, fortsätt. Vad skriver Microsoft?
Detta inträffar när supporten för Microsoft Office-appar inte längre fortsätter för äldre operativsystem eller enheter.
Paus. Det stämmer inte. Det vi har sagt är att när supporten, underhållet för Office-apparna upphör, då får man inte längre säkerhetsuppdateringar och programuppdateringar. Jag läste ingenstans att det skulle innebära att jag inte kan skapa nya filer, spara filer eller ändra i filer. Jag ska sluta avbryta dig.
Ja, för det finns ju en lösning. Eller? Ja. Vi fortsätter. Mm. Det här problemet påverkar både Microsoft 365-prenumeranter på macOS, iPhone och iPad och de som har programvara utan prenumeration, inklusive Office 2021 eller Office 2019 på Mac. För de flesta användare löser det problemet genom att uppdatera operativsystemet och uppdatera dina appar.
Vilket alltså är sant om man har Microsoft 365-prenumeration eller kör Office 2021. Men har du Office 2019, ja då gäller det här.
Supporten för Office 2019 för Mac upphörde 10 oktober 2023 och får inte längre uppdateringar. Eftersom Office 2019 inte kan uppdateras till den version som krävs kan det här problemet inte lösas genom att uppdatera eller installera om Office 2019 för Mac.
Nähä. Så Microsoft har alltså bestämt sig för att nej, men vi tar bort möjligheten för er som köpte det här paketet för ja, någon gång mellan 2019 och 2021, 2022 när det slutade säljas. Vi tar bort möjligheten för er att skapa dokument, ändra kalkylblad, sådana saker som ni säkert ändå inte. Alltså, hur kan de göra det här? Rent lagligt undrar jag.
Ja, det är frågan. Det är ju gammalt och ingen borde använda det.
Det stämmer, men ponera att jag har en gammal dator som inte är uppkopplad mot internet överhuvudtaget. Okej, någonstans har det kanske stått att det krävs en internetuppkoppling och det är det som är problemet som det här grundas i. Att Microsoft, det finns ett certifikat som de använder för att verifiera att licensen är giltig och det är det certifikatet som går ut. Och Microsoft vill inte skicka ut en uppdatering som åtgärdar det utan de tar istället och ser till att de användare som kör Office 2019, de får inte längre verifierat att deras licens är giltig vilket leder till att de inte kan redigera dokument. Men fortfarande oacceptabelt. Och kollar man på hur de säljer Office idag, då står det att du kan välja mellan att köpa Microsoft 365, som är pris per månad, eller Office 2024, som är ett engångsköp. Det står inte att Office 2024 är en upp till 5 års licens, för att oktober 2029, då slutar de att underhålla det paketet. Och vem vet då vad de får för sig? Nej, vi struntar i att uppdatera lite certifikat så att man inte längre kan aktivera sin licens. Det minsta de hade kunnat göra är ju att skicka ut en uppdatering som säger att okej, här har ni ett nytt certifikat så att ni kan verifiera licensen. Eller ännu bättre, om det är så att de inte vill underhålla Office 2019, vilket jag kan förstå. ta bort kontrollen av huruvida det är aktiverat eller inte.
Dessutom. Och vad hemskt, vad piratkopierade. Generellt sett så börjar man ju undra också lite så. Om man sitter där med Office 2019 för Mac och klarar sig med det, då klarar man sig nog också med alternativen. Så, och egentligen ska man då bara räcka ett långfinger till Microsoft och istället få köpa då och uppgradera till någonting dyrare, kolla på alternativen.
Ja, precis. Så till exempel LibreOffice kostar ingenting att använda. Det finns ingen motsvarighet där till Outlook och ingen motsvarighet till OneNote. Men det finns till Word, Excel och PowerPoint. Eller EuroOffice som lanseras nu i sommar, som är en förgrening av Only Office, men där de har tagit bort de nedlåsta delarna och öppnat upp det mer, tagit bort beroendet av utvecklaren av Only Office. Det här är någonting som vi kan gå igenom i ett avsnitt när EuroOffice är släppt, för det är faktiskt en ganska stor händelse som kommer nu, att EuroOffice som backas av Nextcloud, Proton och flera andra kommer börja utmana Microsoft Office. Men det tar vi i ett separat huvudämne någon gång. Det vi kan konstatera redan nu, det är alltså att Microsoft, de håller inte det de lovar. Även om ingen ska köra Office 2019 idag, så vill jag slås för er rätt att få köra Office 2019 ännu idag. Men eftersom det inte ser ut att vara fallet, överväga byta till LibreOffice eller håll ut till sommaren när EuroOffice kommer. Och sen så finns det ju andra alternativ också såklart. Men vi nämner dem bara som två alternativ att byta till, eftersom Microsoft beter sig på det här fullständigt oacceptabla sättet. Och efter att ha skällt ut Schibsted och Microsoft ska vi kanske hoppa över till lite roligare nyheter.
Ja,
fokusera på goda saker. Ja. Roligare saker, åtminstone glädjande saker. Någonting som kan pigga upp lite så här på fredagsmorgonen för er som lyssnar på podden då.
Även om det inte alltid är goda nyheter när vi pratar om Google respektive Android. Men just nu så handlar det om 5 mycket goda säkerhetsförbättringar i Android 17.
Och ni som vill att vi ska prata om några av de problem som Google också har orsakat på senare tid. Vi kommer till det, men vi tar det inte den här veckan. Vi fokuserar på goda nyheter nu. 5 stycken glädjande nyheter i Android 17. Flera stycken som dessutom kommer att gynna även äldre Android-mobiler. Och det finns ju jättemånga fler nyheter i Android 17. Det är en stor uppdatering i år som Google har släppt. Så vi lägger en länk i show notes också till en artikel där ni kan läsa mer om lite fler såna här nyheter som kommer. Men vi har valt ut 5 stycken. Och den första nyheten, den berör behörigheter. Det har det gjort i princip vartenda år vi har gjort det här inslaget.
Ja, en gång i tiden så fick ju appar behörighet till allting, bara vi installerade dem.
Precis. Vill du ha den här appen, ja, då ger du tillgång till allt. Appen vill ha tillgång till din kamera, till din mobil, till dina samtal, till dina meddelanden, till din mikrofon, till dina kontakter, till din plats. Vill du inte ge den det, installera inte appen. Den tiden är lyckligtvis förbi, men det har samtidigt blivit lite av en sån här, samtidigt som både Android och iOS har begränsat eller gett oss möjlighet att begränsa behörigheterna till de här ganska känsliga sakerna på vår mobiltelefon, har det ju också blivit lite av ett, ska vi kalla det Windows Vista moment?
Ja, med många fönster eller vad vi ska kalla det på mobilen, många förfrågningar.
Precis, vill du godkänna det här? 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 Och nu har Google tänkt till lite och gjort det lite smartare när det kommer till möjligheten för en app att begära behörighet att ta del av min GPS-position, min exakta position. Så istället för att bara fråga när jag startar appen, vill du alltid ge den tillgång till det här eller enbart vid användning, så kan utvecklare nu lägga till en liten knapp som säger dela plats. Och då delar man platsen bara när man klickar på den knappen i appen, inte annars. Ganska smart. Och också väldigt tydligt. Appen visar, jag vill ha behörighet. Du klickar på, ja, jag ger den behörighet den här gången. Och så är det klart. Och sen har de också förbättrat möjligheten att dela kontakter. Min kontaktlista är ju någonting som jag väldigt sällan ger behörighet till. Det ska väldigt mycket till. Jag tror det bara är Signal som har åtkomst till min kontaktlista. Annars ingen. För där i ligger så mycket känslig information. Nu har Google valt att göra på samma sätt som med bilder. Att du kan välja, jag vill dela bilder med den här appen, men bara vissa bilder. Jag vill dela kontakter med den här appen, men bara vissa kontakter. Väldigt smart.
Det är ju så här i efterhand, eller så här, det har inte införts det, för det har jag inte släppt. Men det känns ju som en hel självklarhet.
Ja, jo, det är faktiskt, Android 17 är inte släppt. Men den här funktionen, den är tillgänglig i Android 17 beta 3 som jag har installerat på mitt alter ego Alice-telefon.
Hon får ta det, ja. Mm.
Ja, men den är tillgänglig där, och det här är ju en sån sak som Apple copy-paste.
Ja. Inspireras hårt, så att säga.
Exakt. Ja.
Norpa den.
Norpa den, ja. Sen har vi en lösning på det här med spoofade mobilsamtal. Framförallt spoofade mobilsamtal från banken. Vi har pratat om det många gånger, att det är ett problem att bedragare fortfarande kan ringa från någon annans telefonnummer. 2025 i mars så infördes ju nya krav som gjorde att operatörerna skulle begränsa det hårdare för att begränsa missbruket av att någon ringde från någon annans mobilnummer. Men som jag visade live i TV4 Nyhetsmorgon kunde jag fortfarande ringa från någon annans mobil. Så det behövs göras mer. Och lösningen som vi har förespråkat är ju den som kallas Stir-shaken. Någonting som vi har dedikerat ett avsnitt till. Det ligger länk i show notes om ni vill lyssna på det. Men det bygger på att operatörerna bygger in stödet för det. Och det har de valt att inte göra.
Nej.
Nu har Google då tröttnat och tänkt att då struntar vi i operatörerna. Då hittar vi en egen lösning, precis som de gjorde med RCS. Operatörerna, de låg efter på att lägga in stöd för RCS-meddelanden. Google sa, okej, men då löser vi det själva istället då. Vad är det Google har gjort i det här fallet för att göra det mindre, minimera risken att någon luras av bedragare som påstår sig vara någon som ringer från banken? Jo, de har infört den här lösningen som vi har översatt från engelska en liten beskrivning av.
Om du har appen från en medverkande bank eller finansinstitution installerad och har loggat in, arbeta Android tyst i bakgrunden för att verifiera inkommande samtal. När du får ett samtal som ser ut att komma från din bank eller finansinstitution ställer Android en fråga till appen och ber om bekräftelse för att kontrollera om det verkligen är det som ringer dig. Om appen bekräftar att inget telefonsamtal pågår avslutar systemet samtalet. Din bank eller finansinstitution kan också markera nummer som endast inkommande, vilket innebär att de aldrig använder dem för att ringa kunder. Inkommande samtal från dessa nummer avslutas direkt.
Smart!
Ja. Även om det inte hindrar från att jag ringer från ett annat nummer och säger att jag är från banken.
Det löser inte det här. En bedragare kan fortfarande ringa från ett helt orelaterat nummer och säga att de är banken. Men det förhindrar att de ringer från bankens riktiga nummer. Som kanske den som blir uppringd har inlagt i mobiltelefonen till och med.
Ja, dessutom.
Så det förhindrar den biten. Om vi verkligen ska lösa problemet med att någon ringer från ett orelaterat nummer, då måste vi ha Stir-shaken utrullat så att alla banker har trummat in under lång tid att om det inte står att det är Handelsbanken eller Swedbank som ringer i mobiltelefonens display, då är det inte vi som ringer. Vi måste komma dit. Men det här är i alla fall ett litet plåster på såret. Det är någonting som måste implementeras av alla banker som vill vara medverkande. De måste lägga till stöd för det här så att kopplingen mellan deras telefonisystem och appen funkar. Men om de gör det, då kommer de kunna dra nytta av det här. Och det börjar rulla ut redan de kommande veckorna. Än så länge är det 3 stycken banker som är medverkande. Däribland Revolut, som ju är verksamma i Sverige. Och sen 2 stycken banker jag inte har hört talas om. Fler banker kommer senare i år. Den här lösningen, den släpps inte bara till Android 17, utan backportas hela vägen till Android 11. Vilket är lite imponerande eftersom det bara är Android 14 och senare som fortfarande underhålls med säkerhetsuppdateringar. Ingen ska ju köra en äldre Android-version än Android 14. Så det innebär att alla underhållna mobiltelefoner, alla mobiltelefoner som man får använda, de får den här funktionen, vilket är väldigt glädjande. Och så hoppas jag givetvis att Apple gör precis det vi sa tidigare, nämligen stjäl den här idén. Ännu bättre är det ifall Apple och Google kan komma överens om ett standardiserat protokoll för att alla appar som kommer, eller alla företag som har appar som man kan installera på sin mobiltelefon implementerar den här lösningen. Det hade varit ännu bättre i väntan på att vi får den ultimata lösningen.
Ja, större check än då. Ja, man börjar ju undra vad som händer med den. Däremot vet vi att 2G-nätet håller på att stängas ner och har gjort det till stor del. Men det betyder ju inte att det ändå kanske behöver skyddas mot en och annan 2G-attack.
Ja, för det problemet kvarstår ju även om själva näten försvinner. Och i Sverige så är det väl bara Telia som har kvar sitt nät?
Ja, till slutet av året här nu.
Och sen släcker de ner sitt nät också?
Jajamensan.
Mm. Det innebär alltså att alla som har någon annan operatör än Telia eller virtuell operatör som använder Telias nät kan redan idag på sin Android-mobil stänga av 2G. Så att inte mobilen kan luras att ansluta till osäkra 2G-nät. Den funktionen kom med Android 14, vilket ju är den äldsta versionen som blir säker på att den lyssnare eventuellt kör. Och anledningen till att Google släppte den, det var just för att skydda mot att en användares mobiltelefon luras att ansluta till en falsk basstation. Vi kan läsa vad de skrev fritt översatt till svenska.
Att inaktivera 2G är en viktig säkerhetsåtgärd även om användarens operatör inte längre upprätthåller någon 2G-infrastruktur. Användarens enhet stöder fortfarande sökning efter och anslutning till 2G-basstationer, vilket innebär att användaren fortfarande är sårbar för en 2G-degraderingsattack om 2G inte inaktiveras på enheten.
Och det går ju att göra nu på Android 14 och senare. Stora frågan är ju bara, varför görs det inte automatiskt? Och svaret är, det borde det göra. Och från och med Android 17 så kan operatörerna automatiskt stänga av 2G-stödet på mobiltelefonerna ifall de inte erbjuder något 2G-nät. Så enkelt är det. Givetvis, SOS funkar fortfarande att ringa. Men smart lösning för att få slut på det här problemet. Och igen, Apple, copy-paste till nästa version av iOS. Därefter så har vi en AI-funktion, en användbar AI-funktion till och med. Det är möjligheten att detektera skadligt beteende på Android-mobiler. Att systemet kan upptäcka skadligt beteende, inte baserat på filsignatur, att men den här filen den är känd att vara skadlig, utan baserat på vad som händer på mobiltelefonen. Någonting som kräver lokalt AI-stöd för den här nya funktionen då. Så det här kommer inte till alla Android 17-enheter, men det kommer till kompatibla enheter. Och Google beskriver funktionen på det här sättet, fritt översatt till svenska.
Med dynamisk signalövervakning tar vi ett stort steg framåt när det gäller att upptäcka skadliga beteenden genom att, i realtid, övervaka applikationens systeminteraktioner efter kända misstänkta mönster. Det gör att vi kan varna dig för appar som börjar göra saker såsom att ändra eller dölja sin ikon och sedan starta från bakgrunden eller missbruka tillgänglighetsbehörigheter. Vi kan också dynamiskt skicka ut regler för att bättre skydda mot nya och framväxande hotbeteenden. Dynamisk signalövervakning kommer att aktiveras på Android 17-enheter och skydden rullas ut under årets andra hälft.
Mm. Jag kan tänka mig att det här inte heller bara används för att upptäcka skadeprogram utan också oönskade applikationer som någon har installerat. Till exempel, tänk dig svartsjuk partner som installerar en spiontrojan på partnerns mobiltelefon. Den typen av aktiviteter skulle också det här kunna upptäcka bättre. Så ja, en god förbättring helt enkelt. Förtjänar en plats på den här listan, tycker jag. Sen får vi ju se hur pass effektivt det här är. Det återstår fortfarande att se. Det vet vi inte. Men just det här med att lokala AI-modeller kan användas för att upptäcka skadligt, bedrägligt, oönskat beteende. Det tror jag att är en nyckelpusselbit för att få bukt med många problem. Lite som det vi pratade om när det gäller hur Microsoft Edge kan använda lokal AI för att detektera bedrägerier. Jag lägger en länk i show notes till avsnittet vi gjorde om det, där jag också visar precis hur det ser ut när Edge faktiskt upptäcker ett bedrägeri och skyddar mig mot det, eller skyddar mitt alter ego Alice mot det. Det blir spännande att följa här hur lokal AI kan användas för att skydda oss. Och sist men inte minst så har vi, eller jo, sist och minst faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så är det en funktion som kommer göra livet lite lättare för många, nämligen bättre stöd för delade VPN-tunnlar. Alltså möjligheten att på systemnivå göra så att det går att aktivera en VPN-tjänst som tunnlar all trafik ut genom VPN-servern, förutom trafiken från appar som du har valt att exkludera. Det är sånt som redan finns i vissa Android-appar. Proton VPN till exempel på Android har stöd för det. Inte på iOS, men på Android. Så att du kan välja skicka all trafik genom VPN-tunneln förutom från de apparna. Men det har inte varit systemstöd för det. Det kommer nu. Och en av Googles representanter skrev så här gällande just det här nya stödet i ett inlägg på plattformen X, fritt översatt till svenska.
Android 17 introducerar ett standardiserat sätt för VPN-appar att erbjuda funktioner för appundantag, så kallad split tunneling. VPN-appar kan öppna en systemhanterad inställningsskärm där användare kan välja vilka applikationer som ska kringgå VPN-tunneln. Trafik från undantagna appar använder då det underliggande nätverket direkt, vilket är användbart för tjänster som inte fungerar tillsammans med VPN.
Anledningen till att jag tycker att det här är värt att lyfta upp i detta sammanhang, det är ju inte bara för att jag uppskattar att det här är en funktion som läggs in på systemnivå. För när det läggs in på systemnivå, då minskar risken för att någonting går fel, att en appstrafik tunnlas felaktigt på något vis. Så det är bra att det läggs in på systemnivå och blir enklare för alla VPN-app-utvecklare också att implementera. Så det är bra. Och framförallt är det bra eftersom att jag misstänker att behovet av VPN-tjänster kommer att öka under de kommande åren, med anledning av då bland annat den åldersverifieringshysteri som vi ser runt om i världen. Så bra att se bättre stöd för VPN. Sorgligt att se att det troligtvis kommer att behövas. Men där har ni i alla fall 5 stycken stora förbättringar som kommer i Android 17. Vi kommer ju göra precis på samma sätt efter Apples utvecklarkonferens som går av stapeln nästa månad. Då kollar vi på Apples nya förbättringar till iOS och iPadOS och macOS. Förhoppningsvis så ser vi att de fortsätter inspireras av varandra, de två konkurrenterna. Apple lånar av Google, Google lånar av Apple och tillsammans hjälper till att bygga starkare operativsystem som håller våra mobiltelefoner säkra. För om våra mobiltelefoner är säkra, då är det också lättare för oss att vara säkra. Och behöver vi ytterligare lite hjälp med det, då kan vi dra nytta av en specifik app på mobiltelefonen. Peter har insett vilken det är. Nämligen poddappen på er mobiltelefon. För där kan ni välja att prenumerera på till exempel Bli säker podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.